Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, ska vi försöka då?
Ja, går det här, alltså går det här så är, det, så är vi stjärnor kan jag säga.
Då är vi stjärnor.
Mm.
I had finally become what I wanted to be, motionless and still. The bliss of this moment was almost impossible to put into words. Well, how would you put it? Not being pulled to my feet this time. For once not standing up and getting on with things. Just simply lying there, like run over quarry. Yes, lying there and perishing. Because I could. Because no one is ever blamed for perishing. No yellow or red card would be incurred. No more goals that I could miss. I lay there in that blissful moment, temporarily out of play, still dreaming of ball possession, of leaving the defense, of a glorious long shot at goal. No feeble substitution applause, never again offside. Hej Johanna Frändén i Paris.
Hej Simon Bank i förskingringen.
Ja, så är det.
Bromma.
I Landsorten.
Landsorten. Du hade fått tag på Olof Mellbergs poetiska memoarer, hör jag ju.
Mm, det är precis vad jag hör. Mm. Jag gick över och lånade in den. Man hade ju lätt kunnat tro det, men han är ju inte från Nederländerna. Och han är,
mig
veteligen, inte heller prisbelönt författare.
Nej. Simon
han är inte heller icke-binär.
Nej, han är väl extremt binär kanske, Olof Mellberg. Utan att veta något om hans inre liv så tycker jag vi kan slå fast från det yttre i alla fall. Att det är en 100% maskulin individ.
Sant.
Om man med maskulin menar, så som det hette när vi växte upp, en kar.
Just det, eftersom vi växte upp ungefär samtidigt. Du har fått ledtråden att det är en författare, att det är något icke-binärt och Nederländerna. Om det här vore på spåret så hade du dragit då?
Nej, inte riktigt tror jag. För att den enda jag kommer på som är icke-binär och poet och holländska eller holländare var ju hen som skulle översätta den här Joe Biden- installation.
Amanda Gorman heter väl.
Ja, precis.
Det, då hade du kunnat dra faktiskt. Eller jag vet inte om du har fått rätt för den här utläggningen. Men då kanske Carl Johan de Geer någon hade sagt att ja, just det, Marike Lukas Reinefeldt.
Det är ju helt sjukt att jag nästan sätter en bank.
Ja, du var ju snabbare på det här än på Örjans Wall så att säga.
Exakt. Betydligt. Ja, men det är ju, allt handlar ju om prioriteringar i livet.
Så är det.
Ah, okej. Okay. Det var hennes egen, eller hennes egen lyrik då?
Det var hennes egen lyrik, författad och publicerad efter att Nederländerna hade åkt ur EM i somras mot Tjeckien. I det som väl var en åttondelsfinal, väl, tror jag. Mm. Hen är alltså fotbollsintresserad och var själv en talang enligt egen utsago. Fram tills dess att hennes föräldrar tyckte att det där var ingen sport för flickor, att umgås så mycket med pojkar. Så hon vill inte fortsätta. Men fan också vad svårt det är.
Alltså det är ju inte säkert, men jo, precis. Det beror ju helt på, alltså det kan ju vara, det här är skillnaden mellan förstås alltså biologiska kvinnor som vill bli män. Men det här har vi ju att göra med en person som vill bli refererad till som hen, vill jag minnas.
Ja, och vi är ändå tacksamma att svenskarna har uppfunnit ett så pass bra ord som det ju är, hen.
Mm.
Det hånade hen, medan de i den anglosaxiska världen ju får använda there och them.
Ja,
och they.
They.
Ja, vilket blir jätteproblematiskt och svårt, tycker jag.
Ja, nej, den, jag tycker den är svår också. Ska jag berätta? I Frankrike har jag inte riktigt sett det här slå igenom på stor front än. Men däremot så tittade jag för några år sedan på en svensk-fransk serie. Det kommer ju inte så många sådana, så att man får ju titta på dem så att säga. Vad heter den? Polarsol eller Midnattssol eller någonting, givetvis. Det var ett drama om en fransk... Ja, det var en franska offer bland annat för en mördare i Lappland eller något sånt där. Och där fanns det någon polis som säger då att gärningspersonen, det, allt vi vet om hen är att... Och det där var ju svårt att översätta då. Iel skrev de i,
aha,
ja, i fransk textning. Ill och L är ju han och hon på franska.
Ja, just det. Och är det etablerat?
Nej, jag tror inte det. Alltså, det hade jag hört, tror jag, om det hade varit etablerat. Det är nog, och det här, jag vill ju påstå att det här är extra klurigt i språk där man delar upp så mycket maskulint och... Och feminint, alltså där hela vokabulären eller alla...
Du har ett språkligt genus, menar du, eller?
Ja, alltså det blir mycket svårare att tänka sig att... Man är så otroligt van vid att allting är det ena eller andra, så att säga. I alla latinska språk. Men,
just det. Ja, det är ju en trygghet att ha att slatta ner, hitta in i den stora franska ordboken för ett icke-könat pronomen.
Lyssnare får igen höra av sig och säga att jag har fel, men jag... vill påstå att jag nog hade hört om det här hade funnits faktiskt.
Så är det säkert.
Vill du upprepa hens namn? För jag tyckte det var en fin bit.
Marike Lukas Reinefeldt.
Så var det.
Jag tycker om, eller jag är stolt över min nederländska diftong på slutet. Reinefeldt.
Mm.
Det är lite svalda ället där.
Ja, de är ju alltid bra när man påpekar hur bra man är på dem.
Ja, precis. Hen blev ju känd för en bred publik med romanen som ju finns på svenska nu som heter Obehaget om kvällarna. Som vi kan väl rekommendera som ett lite tidigt då, kulturtips. Mm. Läs den. Fantastiskt äcklig, fantastiskt mörk och fantastiskt bra.
Tackar.
Faktiskt. Du, utöver den språkliga bristen på Victor Hugos språk, hur har helgen varit?
Helgen har väl varit ganska så bra. Alltså jag är ju inne i en sån där period när jag bara kollar på fotboll som jag täcker eller jobbar med, för jag hinner inget annat. Det känns aldrig bra, men jag vet att det alltid pågår fram till bokmässan ungefär varje höst, och sen brukar saker och ting lugna ner sig. Men jag, fram till dess brukar jag vara lite för splittrad och ha lite för mycket annat att tänka på. Så på det stora hela bra. Det har ju varit en... Ja, den enda match jag inte jobbade med som jag såg var ju för övrigt Tottenham-Chelsea. Nej, jo, så var det va? Så det var ju fel match att välja om man... I alla fall om jag hade varit du.
Ja, det var den sortens match som jag valde bort ganska snabbt också. Jag såg den ju med den sortens lite överdrivet engagemang. Mest för jag ville se hyllningarna till Jimmy Greaves, en av Chelseas och ju Tottenhams stora söner som gick bort då, poetiskt nog, precis före avspark mellan hans klubbar.
Före derbyt.
Ja, precis.
Mm. Nej, men annars har det varit en helt skaplig helg.
Och, fint det.
Mm, samma hos dig, hoppas jag.
Jag tv-jobbade så sent som igår då med... Ja, igår när vi spelade in det här och såg AIK IFK Göteborg. Och det är alltid kul att få göra den sorts tv-jobb, nästan mest av skälet att man kommer väldigt nära allting och får den där känslan av den fysiska dimensionen av matcher som man inte riktigt får när man sitter på 100 meters avstånd på en pressläktare.
Man känner hur gräset luktar och man hör de där snabba liksom dobb-isättningarna på ett sätt som man inte hör annars heller.
Ja, jag tycker att det egentligen först där, och det här kan låta befängt, men som man förstår hur oerhört långt man är från att kunna spela. I det här fallet är det ju allsvenskt, vilket är en internationellt väldigt låg nivå. Ja. Men den där känslan av att stå här, eller ännu hellre då kanske stå 5 meter från Cristiano Ronaldo och känna att oj, det här är fysik, det här är tyngd och det är kraft och det är en fruktansvärd fart.
Mm.
Så det är nyttigt att ha med sig av väldigt många skäl,
utöver
att det är kul att arbeta med andra kollegor och så.
Precis.
Så det är väl där jag haft mitt fokus de senaste dagarna.
Jag hade nog min senaste pitchside på Sverige-Spanien i EM i somras, för jag gjorde ett inhopp för norsk tv. Det var väl inte känslan av att helvete var det undan i den matchen i och för sig.
Men jag kände att här hade man kanske gått in och göra ett Janne, markeringsjobb.
Ja. Vad väntar du på? Ut med Ekdal, in med Frändén. Ja.
Ja, hade funkat.
Men i övrigt håller jag med dig. Det är oftast precis då man får den där uppenbarelsen. Att, jag kanske inte brukar tänka så mycket att det här är långt borta och spela, eftersom jag inte riktigt har den horisonten. Men mer att så här...
Eller den självbilden.
Precis, det var ju så. Det är min underliggande mening. Men jag håller helt med om att man blir vansinnigt imponerad varenda gång. Och det kanske är för att man inte står där varje vecka då.
Ja.
Sådana tidningsface som du och jag som mest hoppar in och vikarierar lite ibland.
Så är det, så är det absolut.
Bra kallprat. Ska vi börja podden?
Shall we get on with it, shall we?
Shut up already.
Ja, det kan vi väl. Alltså att jag inte har sett så mycket matcher som jag kanske hade velat betyder inte att jag inte har följt med och upprörts över fotbollsvärlden den här helgen och veckan också. Jag har till exempel noterat det senaste utspelet i raden från reformanter och reformister kring vår fotbollssport. Nu är det Julian Nagelsmann, FC Bayerns nya tränare. Han är fortfarande ny tränare, kan man säga.
Ja, ja.
Jag har påstått att han är 90-talist. Det är man inte riktigt, men bra nära i alla fall. Han är väl en 33, 32 någonting.
Ja, just det.
Nagelsmann har då varit
vänta
i USA.
Nu, är det, förlåt, men är vi, alltså, för att vi har ju båda genomlevt det här att nu är jag äldst i landslaget. Mm. Eller ja, nu, jag har ju Zlatan kvar som min sista liksom, livlina. Men nu är man alltså då äldre än tränarna. Är det det nya du försöker säga? Att det är där, det är den nästa kamp liksom, eller nästa batalj att förlora?
Ja, alltså, om vi ska vara helt korrekta så är väl inte Zlatan en livlina för dig heller längre?
Nej, alltså han är ju... Men vi är ju samma år.
Ni är samma år, ja. Det kanske räknas. Ja, jag tror att det är så. Tränarna, domarna... Och i mitt fall så är det materialförvaltarna snart som man får liksom sett all sin tro till.
Ja. Ja, just det. Domarna, ja, det kan man ju också, där, då blir det ju väldigt tydligt, för där finns det ju faktiskt en åldersgräns dessutom. Så att,
Ja, ah, okay, det är en hård värld. Det är en hård värld. Döden äter upp oss alla. Nagelsmann har varit i USA. Han har pratat med Andy Reid, då coach för Kansas Chiefs, som jag... har googlat mig till då, vann Super Bowl 2020.
Mm-hmm. Vi pratar NFL här då.
Det är precis vad vi pratar om. Mm. Och inspirerats av det samtalet. Och man kan väl... Jag vet inte, det brukar inte komma särskilt bra saker från USA, från den inspirationen, om man tänker ut Bayern-perspektiv. De borde ha lärt sig av Klinsmann. Sådär. Ja, tar du in någon som är i USA och röjer så kommer du få in... Det dröjer inte länge när du får in Buddha, statyer och yoga och bergsklättring. Och
astrologi.
Och astrologi och
vänta, bergsklättring.
Allt sånt skit som amerikaner håller på med.
Ja, men bergsklättring tyckte jag var lite oförtjänt. Resten är ju helt så new age, men...
Bergsklättring är väl tok new age, inte det?
Okej.
Sån där mindfulness-skit. Det som Nagelsmann fick med sig från det där samtalet och från den amerikanska fotbollen, footballen, är det som han tyckte en helt briljant idé. Nagelsmann säger: fotbollen är för traditionsbunden. Jo tack. Mm-hmm. Amerikansk fotboll däremot, då, förstår man, är oerhört avancerad rent tekniskt, till exempel vad gäller kommunikation med spelarna. Nagelsmann säger: en quarterback kan lyssna på sin coach, och det är något som vi absolut behöver i fotbollen också. Helst med en mikrofon så att spelaren dessutom kan kommunicera med sin tränare.
Football radical.
Ja, det får man väl säga. Han landar alltså idén, Nagelsmann, att vi borde, eller han vill kunna utrusta fotbollströjorna med då teknik som gör att tränaren och spelarna kan kommunicera under spelet då, även om det råkar vara så att publiken hörs väldigt mycket.
Spontant tänk på det. AirPods liksom, eller ja. Något sånt där. Nej, men jag vet inte, jag ser ju direkt de tekniska problemen här. Alltså hur hur jävla jobbigt det blir när man är van vid detta och batteriet dör till exempel. Eller du vet, hur mycket tid som ändå kommer gå åt att leta efter de här ganska små myggorna och lurarna i gräset när man har tappat dem. Det kan ju bli nya liksom spelavbrott som vi, alltså spelavbrott på en nivå som vi inte, ännu inte känner dem, tänker jag.
Det kommer låta ungefär som det låter för varje gång vi spelar in en podcast, med andra ord.
Någonting sånt. Så här,
ljudet funkar inte. Har du wifi? Jag vet inte.
Kan du ringa på 4G? Ja, men jag spelar in här. Nej, det är datorn, ja. Men kanske det låter i mina... Pratar jag in i mina hörlurar nu? Ja.
Det enda jag vet är att mitt 4G funkade fläckfritt innan jag tog den här andra vaccinsprutan. Så det har det varit jättestora problem.
Men fatta hur mycket de måste, hur jävla mycket de måste mosa in wifi på arenorna som bara då kan funka på spelarnas myggor och mikrofoner, för att inte det här, för att inte det ska bli liksom, du vet, den stora publikmassan ska kapa all internetuppkoppling, så de springer där och bara säger, vad sa han nu, Nagelsmann? Och så bara, jag hör inte, och så bara beep.
Ja, det kan ju lätt bli så att Kina blir världsmästare i VM efter att ha så här hackat sig in och kunnat styra tysken vänster när han borde gå höger och så.
Ja, fy fan vad deppigt också om någon på läktaren knäcker så här wifi-koden. Ja. Men som du hör har jag ju bara tekniska invändningar. Jag tycker det låter som en briljant idé.
Jag känner att du ser mest problem med det, din gamla boomer. Så här var du aldrig när du var 39. Nej, själv så kommer jag att tänka på lite sådär tväridrottsligt då. Jag tänker att om Nagelsmann kan gå över idrottsgränserna så kan väl jag också göra det. Och tänker på Marc Madiot, en av då Frankrikes stora historiskt då sett cyklister, som då, han vann Paris-Roubaix här. Vad heter det? Klappersten.
Lilla Tour de France, som vi kallar det. Mm.
Ja, det är en av idrottsvärldens största tävlingar, får man väl säga. Det tyngsta eller finaste tävlingar. Vad heter det? Kullersten heter det, som de åker över.
Ja, det är väl norra...
Vann ju.
Precis. Mm.
Och ja, L'Enfer du Nord. Mm. Helvetet upp i norr. Mm. Han vann Paris-Roubaix 2 gånger på 80-90-talet. Någon gång där. Och är nu då team manager i Française des Jeux, stora franska cykelstallet. Han gjorde själv då i våras ett inlägg i den här debatten som då har funnits i cykelsporten väldigt länge, eller så länge jag kan minnas nästan. Det vill säga den om hur det då är bra eller dåligt med radiokommunikation med åkarna under loppen. Och det som Madiot hade, som väl Nagelsmann då saknar, är det här lite bredare perspektivet. Han prata om det som har hänt med cykelsporten då, med cykeldatorerna, om sociala medier inte minst då, om hur dagens aktiva är så här konstant och övervakade och pressade från alla olika håll samtidigt. Mm. Det spelar liksom ingen roll längre om du är tävlar eller ledig eller tränar, så allting mäts, allting bedöms och allting styrs konstant. Och Madiot sa så här: öronsnäckor, sorry, men vi har ett möte före loppet. Vi behöver inte blanda oss i var tredje sekund. Det pressar bara åkarna ytterligare. För i cykelsporten så är det så nu att de här aktiva är liksom små figurer bara som styrs av någon slags osynlig hand som, ja, de kan själva stå och följa liksom varje sekund av loppet på sin sån här färddator. De ser sin hjärtfrekvens, de kan följa sin kadens, de får instruktioner i örat. Så faran då som Madiot och andra bakåtsträvare ser är att åkarna inte längre behöver bli intelligenta, de behöver inte tänka själva.
Ja, just det, de behöver aldrig lägga upp en taktik då, nu ryck nu eller ligg lågt eller...
Precis så, och att i förlängningen så leder det till att de blir alienerade från sin egen sport. De blir bara sina egna kroppar.
Just det.
Som en fabriksarbetare eller vad som helst.
Trots att det kanske är taktikkunnandet som man traditionellt sett brukar hålla som, ja, det som skiljer de genomsnittliga cyklisterna från de riktigt råa.
Alltså verkligen så. Mm. Och det som i mångt och mycket gör cykelsporten så fascinerande, framförallt etapploppen, är ju den delen. Och att man i alla fall kan tänka att att det är cyklisterna själva som fattar de besluten och inte någon som sitter och ropar i örat på dem.
Jag bara fick en känsla av att tänka när det här skulle spridas till längdskidåkningen.
Ja.
Blir det inga nya Hellnerbackar eller såna här kalla ryck eller någonting? För att det ska sitta någon
ingen
överbok.
Johan Olsson-ryck i, var det Val di Fiemme?
Val di Fiemme var i alla fall kalla.
Ja.
I Tour de Ski.
Kanske både och, jag vet inte. Jag är ute på jäkligt djupt vatten nu.
Tycker jag inte. Du hade ett namn på en fem-milt vinnare. Du hade en skidort. Jag vet inte, det kräver inte så mycket mer än så.
Ja, ni får höra av er där också om jag har fel. Nej, men Madio säger så här: vi håller på att förvandla åkarna till robotar. De rapar upp en läxa de lärt sig utan till och vi rättar dem oavbrutet i realtid. Det finns ingen spontanitet kvar i idrotten längre. Jo, det finns lite i fotboll, men vi har det inte längre. Nagelsmann sa: hold my stövelformade bärs. Och så kliver han in med det här utspelet.
Det är den så kallade win-win-situation för alla beteiligten. Ich muss ein bisschen weniger schreien, die Fans sind weniger genervt und die Spieler verstehen mich besser.
Jag tycker någonstans, man ska bli allvarlig, att det är en logisk utveckling, inte minst utifrån pressen som finns på tränarna. När man hör tränare prata idag, så det kom ju de senaste åren att det finaste du kan vara som fotbollstränare är noggrann, att du har gjort din läxa och så vidare, pratar man jättemycket om. Det ska
förbereda ordentligt på allt. Och, ja, precis.
Det är som att följa ett dataspel mer än en sport. Och
men jag tänkte säga det, är det inte där man hamnar då? Alltså är det inte så, är inte det här liksom the final mashup mellan FIFA på datorn och FIFA World Cup varannat år?
Varannat år. Jag tror att det är precis så det är. Och det är ju, alltså jag tycker inte att det är konstigt att de här idéerna kommer. Jag tycker inte att det är konstigt att någon av de här idéerna kommer, för att det handlar om att man utgår från att slutmålet är att få en så bra tekniskt utförd sport som möjligt.
Det.
Att det är liksom målet. Utan att ställa frågan om det är verkligen det vi vill ha. Är den bästa fotbollen den tekniskt bäst utförda fotbollen?
Ja, visst. Men det är ju, alltså man gillar ju ändå visionärer på något sätt. Eller jag är ändå beredd att försvara att någon kommer med den här idén. Och sen så tycker jag att tänker man ett varv till så inser man att den är dålig. Men hellre en Nagelsmann som har liksom kontakt med tänkare i andra sporter än en Laurent Blanc som liksom aldrig slår, lyfter luren och slår numret till någon överhuvudtaget för att be om inspiration. Lyfter luren. Ni som är då under 40, så tidigare så gjorde man alltid det. Man tog upp telefonen från liksom en apparat. Ni kan googla på det säkert. Men det låter konstigt, hör jag nu. Lyfta luren. Nej, men bara om man, nu bara det var en slö och slapp jämförelse mellan en tränare som vill tänka framåt eller visionärt, eller i alla fall göra ett försök till att tänka om fotbollen, och någon som liksom inte bryr sig om det så mycket.
Gud ja, men diskussionen i sig är väl toppen och fullt rimlig. Det är en, alltså alla former av fotbollsfilosofiska diskussioner är fantastiska. Så länge som man tar bort filosofin ur det, eller tar bort just det där.
Alltså så länge Arsene Wenger är med på ett hörn.
Så länge som Arsene Wenger är med på ett hörn. Nej, men det finns ju liksom en lista på tränare som har just tagit den här korsidrottsperspektivet. Alltså Pep Guardiola är väl den som har pratat med flest, tänker jag. Om det är basket eller schack, eller det är klart att det finns jättemycket att lära sig, men lämna ändå grunden i fred, lämna poesin i fred, tänker jag.
Du vet att du har min rygg här. Nej, jag har din. Hur är det med kidsen säger nu?
Ja. Vi har varandras rygg.
Du vet att jag kliar på ryggen i de här lägena, Simon. Men ja, det är intressant ändå, för att jag hade faktiskt har dykt ner i en debatt som inte är så långt ifrån den här. Är du färdig? Är du färdig filosoferad förresten? Jag vill inte förekomma någonting.
Aldrig färdig. Jag hoppas att jag har utrymme att filosofera vidare, men jag lämnar över bollen med varm hand.
Ska vi åka till Lyon då? Ni minns att mitt förra avsnitt var lite PSG-tungt från mitt håll, så att nu tar jag så att säga tåget söderut 2 timmar. Nej, men värt att nämna förresten, om vi börjar i Lyon så ska vi ju be om ursäkt för att vi inte kunde verka fram Emma Holmgrens namn förra året.
Tack.
Lyons nya målvakt. Vi har fått på pisken på Twitter av minst en person kring detta. Dåligt av oss. Vi ska ta revansch, givetvis. Det som hänt för övrigt på damsidan i Lyon i veckan är att Ada Hegerberg är tillbaka i träning. Mm. Och nu har det hänt så satans mycket inom fotbollen och i världen sista tiden, så att många har säkert inte ens koll på det. Men vet du hur länge sedan hon spelade en match, Simon?
Hon höll på att snudda på nästan 2 år, eller?
Mm, precis, 1,5, alltså januari 2020.
Pre-pandemi, precis.
Exakt. Hon, för först var det ju ett ligament som gick av, eller ja, precis. Och sen när hon var på väg tillbaks så fick hon ytterligare en skada i, vad är det, om det var fotleden eller något sånt där. Ja, tibia, jag glömt vad det är. Ja, det är
en twerk-skada.
En twerk-skada, precis. Exakt så. Ada Hegerberg, alltså världens fram tills alldeles nyligen bästa och mest profilstarka fotbollsspelare på damsidan, är på väg tillbaks och har alltså varit 1,5 år i rehab mer eller mindre. Herregud vad tungt. Och vi hoppas på ett snabbare och mer hållbart tillfrisknande den här gången, för att extra surt när man tror att man ska kunna komma igång och så åker man på en ny skada.
Ada, fruktansvärt.
The world needs you och så vidare.
La primadonna.
Just precis så. Lyon, det var egentligen det här jag skulle säga om Lyon, att man mötte PSG på här sidan i helgen. Detta ägnade jag mig åt bland annat i söndags. Och
då handlade den lilla argentinaren som avgjorde, va, för PSG?
Precis, exakt. Den
stjärnan där.
Stjärnan där på en som alla hoppades på. Alla tänkte, ska det äntligen vara slut för måltolkan för Mauri Icardi? Och det var det.
Och sen blev det.
Mm. Men det var ju inte utan kontrovers att PSG slog Lyon med 2-1. Dels kan man ju titta på matchen där Lyon var det bättre laget över hela matchen. Och framförallt var frejdiga och väldigt orädda. De hade ändå åkt till Paris med allt vad det innebär. Neymar fick ett straffmål med sig från matchen. Det var han själv som fick straffen. Och det var ju en närkamp, en liten brottningsmatch kan man väl säga att det var, med Lyon-försvararen med det fantastiska namnet Malo Gusto. Förstår inte det här kan vara en större sak, att han i princip heter dålig smak.
Fantastiskt.
Men vi skiter i det och fokuserar bara på vad vår vän Jean-Michel Aulas sa efter matchen. Aulas, alltså presidenten eller ordföranden i Lyon och ägaren, ni vet att han är en ja, han är väl det som Göran Johansson var längre i Göteborg. Han är liksom Lyons starke man. Varken mer eller mindre än så. Det är liksom ofta här fotbollsdebatten börjar och slutar i Frankrike. Aulas har givetvis ett starkt, vad ska man säga, en starka intressen i sin egen klubb, men han är också ganska bra på att lyfta generella frågor, framförallt när de inte står i vägen för hans egna, framförallt när de står i vägen för PSG, skulle jag säga, om
och framförallt dominans. När inte Lyon har förlorat, precis, för han är ju ganska ljuvlig, det att han är sund, han är smart, jag tycker jättemycket om honom, men när de har förlorat så tappar han ju all sans och balans och blir som vilken supporter som helst. Det är mycket festligt i hela.
Nej, han är en fruktansvärt dålig förlorare. Och han har också det där tunnelseendet som gör att han tror att han är rätt person att gå på PSG för hur de dominerar fotbollen. När han trots allt satt vid rodet i Lyon som vann, vad det var, 8 raka titlar på början på 00-talet. Och kanske ännu mer vad som har varit på damsidan med Lyons damlag. Alltså det har ju varit, där har man ju faktiskt gjort, man har ju krossat konkurrenterna i många år på precis det här sättet som han ofta ifrågasätter då, eller i alla fall påpekar att PSG inte borde ägna sig åt. Efter matchen då så var Aulas sur såklart, pingade in Franska Ligan och Franska Fotbollförbundet och sa att nu är det dags för fotbollsdomarna eller domarskapet inom fotbollen att göra sin lilla revolution. Att vara helt transparenta, och den enda möjliga lösningen är att göra precis som man gör inom rugbyn bland annat. Att, det vill säga att man jobbar med öppen mikrofon. Allt som sägs i domarteamet ska kunna förhöras av publiken. Precis på samma sätt som man ser hur de tittar på VAR-bilden måste man kunna höra hur de diskuterar. Och det måste kunna offentliggöras då helt enkelt. Lite oklart om Olas menar att det ska vara live, så att man hela tiden hör domaren. Det kan bli ganska...
Och på vilket wifi i så fall? Alltså, om spelarna och tränarna har ett, kineserna ska in... Alltså, och sen domarkanalen också.
Det kan ju vara så att kineserna bara får leva med att de inte får ett, de får inte ett eget. De, utan jag tror vi får säga så här till kineserna: ni får lösa det på egen hand, China. Jag vet inte, det här är... Jag måste ärligt säga att jag känner faktiskt inte till den här debatten. Det kan bero på att jag håller på att förbereda mig för bokmässan, vi skyller på det. Men det är en debatt som finns inom idrottsvärlden och i England framförallt, och FA har diskuterat frågan ganska nyligen och sagt att man är öppen för debatten i alla fall, för diskussionen. Och då handlar det om att i efterhand då kunna offentliggöra det interna domarsamtalet. Då pratar vi alltså huvuddomaren med sina assisterande och i det här fallet också var bussen, hur man har diskuterat med varandra. Och detta fick mig ju såklart att kontakta min gamla SVT-kollega och vårt stora svenska domar alibi är fel att säga, men vår enda riktigt stora domare helt enkelt. Fan vad, vilken lång jävla introduktion för att säga, jag ringde Jonas Eriksson. Och
du lyfte luran, gjorde du?
Lyfte luran, det gjorde jag faktiskt inte, jag mässade honom när jag tänker efter. Skitsamma. Mm-hmm. Och förhör lite hur han såg på det hela, och fick ett ganska kul litet klipp från hur det kunde låta när han var ute på vägarna och hur otroligt mycket det snackas helt enkelt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Så här till exempel.
Jag tänkte att jag ska ge ros till dig, Gustav. Verkligen. Är det långa mitten
av nu?
Ingenting. Knä. Vad är det igen? Nej, bruttfattas. Bruttmycka. Vad bra.
Detta är alltså då Jonas Eriksson med hjälp av Marcus Strömbergsson och Johannesson. Stefan Johannesson. Som... har ju då den här extremt tajta kontakten under matchen. Spring dit, nu ut med bollen. Det här är en match mellan Frankrike och Danmark för några år sedan. Rätt många år sedan. Vi tror målvakten kommer nog försöka sätta den på Giroud, röd spelare. Där tog den i knät, ingenting, släppte och så vidare. Det här är ju en liten del som har offentliggjorts av VFL, som de spelar in helt enkelt samtalen på planen mellan domarna. Och så har det inte varit alltid heller, men Jonas sa till mig att de sista 5 åren eller någonting om hans domarkarriär, så var det så att UEFA tror jag har rätt att samla de här, och sen så går man inte ut med det. Alltså man kan inte kräva ut de här på något sätt, utan det används i utbildningssyfte och liknande. Nu är diskussionen då om det ska vara så att man i efterhand ska kunna få lyssna liksom på hur det lät och så. Och det finns, förutom Olas då, som bara mest var kanske en dålig förlorare, så finns det ju ganska många som till exempel Mark Bullingham då, som är chief executive på FA i England, som tror att det här kan ge ett värde till supportarna. Det är i alla fall absolut, tycker han, då, värt att diskutera och se vad vi kan få ut av det här. Det kan liksom ge ett visst värde till supportarna, och det kommer att avmystifiera ännu en del av beslutsfattandet hos domarna. Givetvis måste vi fundera på om det är en bra idé. Jag fastnar lite vid det här ordet, avmystifiera, för att det är ju lite det som jag känner är problemet med hela VAR och hela egentligen hur domarrollen har utvecklats, eller allt på alla sätt som domaren har ifrågasätts de senaste åren, just att man avmystifierar eller avauktoriserar egentligen en roll som alltid har funnits här, alltid har varit kontroversiell och alltid blivit ifrågasatt, men man ser ju med VAR att det är svårt att komma ifrån det liksom. Problemen kvarstår. Det som hände mellan PSG och Lyon var att det inte blev någon VAR-koll till exempel. Eller VAR-koll, men det blev inte någon, något avbrott och så vidare. Det blev ingen förändring i beslutet skulle jag säga. Snarare. Och bara för att det är så roligt, och kanske också för att Zlatan gjorde mål, så ska vi lyssna lite på hur det lät i mötet mellan Sverige och Grekland. EM 2008. Zlatan gjorde första målet. Vem gjorde det andra för Sverige, Simon?
Petter Hansson. Det är ju det man minns från matchen.
Det är bara det enda jag minns från den matchen, precis. Den kroatiska domaren Ivan Bebek och hans anhang eller kollegor lät så här när de diskuterade.
It's a big storm in the city. Patrick told me it's a big storm in the city, so maybe it will come here.
I don't understand. What are you fucking talking?
It's raining in the city. Big rain. So maybe it will come here in a few moments. Because now it's...
It's not my problem. Shut up.
Okay, but just to be prepared. Because of your...
Concentrate. Yeah. Ivan, please. Don't talk for nothing.
Vad pratar domare om då, Simon, om de inte har något annat att säga? Ja, de pratar om vädret, som vilka människor som helst, såklart.
Väder och vind, det är sjörapporten.
Nej, men det är lite mer att man bara, okej, här står vi, känner inte varandra så väl, vad ska vi prata om? Nej, men jag säger något om vädret. Men det var inte alls, det var inte liksom Ivan Bebeks, det följde inte honom i smaken. Jag har ett jobb att göra här, jag skiter väl i stormen som är på ingång.
Ja, jag tycker det är fint. Mm. Nej, men du rör ju något som är väldigt, väldigt spännande just med att lyfta avmystifierandet som en positiv sak.
Ja.
Och det går ju så oerhört snabbt det här. Jag tror jag refererade till förut att det finns en fransk filosof som heter Michel Serre som pratar om att det finns en missuppfattning i fotbollen att det är inte spelarna som gör mål utan det är domaren som gör mål. Vilket det de facto faktiskt var alldeles nyss då, att det är domaren som bestämmer, är det mål eller inte mål, det är han som äger makten över målet. Och sen i och med VAR så flyttas väl makten på sätt och vis då. Det är i alla fall målet med VAR, är att det ska inte längre vara domarna som bestämmer utan kanske tekniken, vilket gör att idealt i alla fall tänker att det ska vara spelarna som gör målet. Är det mål så är det mål, är det foul så är det inte mål. Det är inte domaren som bestämmer utan det är spelarnas skicklighet som avgör. Och sen så kommer då Nagelsmann in och drar det ett steg till. Att det ska vara tränaren snarare som gör målet.
Ja, just det.
Så att det kommer liksom längre och längre ifrån där det kanske någonstans borde vara. Alltså jag undrar om inte så slutpunkten i avmystifierandet, jag tror att jag nämnt det förut, att en sån här performancekonstnär som heter Eddie Peake som ställde ut 10 män som spelade fotboll på något konstgalleri.
Nakna.
Som spelade nakna. Att det är där vi landar till slut när allting ska vara avklätt och steriliserat och iskallt. Allting ska finnas för ögat att se. Ingenting ska längre vara dolt.
Just det. Utom Kinas inblandning då?
Utom Kinas inblandning. Vi räknar med den fortfarande. Mm. Det är de vi hoppas på till slut.
Just det, för det känns ju inte alls i liksom den kinesiska linjen att en tränare skulle kunna få för sig och styra hela laget och alla spelarna bara skulle lyda. Jaha, ja, jag springer till höger om det du vill. Okej, förlåt, kulturrasism. Men det kanske är den naturliga slutpunkten. Jag känner ju inför ditt förslag, eller inte ditt men Nagelsmanns, att det är en annan sport men inte nödvändigtvis sämre, fast vi kanske ska kalla det något annat om det är så att man kan prata med spelaren hela tiden och tala om hur de ska springa. Så det, då är man ju kanske mer orkesterdirigent till exempel än någonting annat. Mm. Och det är väl ett yrke också, men det är en annan sport kanske. Det är ju mer schack då än organisk idrott kan man ju tänka sig. Men det är intressant. Ja, och egentligen så tänker jag att det är klart att man kan känna att det är väldigt mycket surr i fotbollen och kring fotbollen just nu. Och det är en jävla massa prat och pladder. Och inte så mycket läktarsånger det senaste 1,5 året. Men att det ändå är liksom sociala medier och det tar aldrig slut. Och det är bara ett så... Ja, men som vi pratade om inledningsvis, det här att man är som spelare konstant på något sätt bevakad eller aktuell och så. Och att man är ju fett trött på surret och bruset liksom, även om man gillar också och lever ganska mycket på det. Och alternativet här är ju antingen, alltså jag ser egentligen bara två vägar. Det ena är ju att man låter domarnas snack gå ut på någon frekvens då, som du kan ställa in där om du står i publiken. Lyssna på allt, om du nu bara vill ha en jävla massa tugg och ljud och brus hela tiden. Så att man gör ordentligt. För det är klart att gå ut i efterhand, då kommer det ändå bli... Då ska man korrigera sakerna sen då. Det där var fel, eller vi tar tillbaks, eller hur man nu gör. Man kanske kan dela ut ett kort i efterhand och sådär. Bättre då att köra ut det live så att folk får tuna in om de vill och hata domarna ännu mer. Då kan de inte hålla på och prata om väder och vind. Då får de kan inte heller hålla på. Alltså, då får ju allt intern snack försvinna. Men jag frågade faktiskt Jonas om detta. Och han var positiv till inställningen. Han sa att är man en bra domare så klarar man av att lägga det på den nivån. Att det håller för granskning. Så det är också ett sätt att se på det. Det andra alternativet, Simon. Och eftersom vi är en radikal fotbollspodd så... måste vi ju då lämna eller komma med ett radikalt, det vill säga ett systemomstörtande förslag. Och detta är ju, skulle ju vara i så fall att man lägger ner allt sånt här. Alltså, och då menar jag, stänger av all kommunikation överhuvudtaget på planen med domaren, mellan domarteamet och mellan spelarna och domaren. Jävlar, det här...
Att de inte får kommunicera med
varandra. De får inte prata med varandra.
Mm.
De kan få prata med varandra, kanske spelarna. Det är väl svårt att stoppa. Men de får säga att de inte får prata med domaren. Och jag menar, det är ju inte... Alltså, det jag försöker lansera är nu den tysta fotbollen, helt enkelt.
Ah.
För jag tror...
Jag tycker om vad jag hör.
Ja, men tänk efter. Det låter ju helt sjukt om man tänker så här, nej, men det är omöjligt. De måste ju få, liksom... Det är så mycket... Det är en kontaktsport och det är så mycket känslor, bla bla. Jo, men det finns ju i tennis. Håller du inte på att prata med domaren? Eller det är ju inte, det gör ju vissa spelare för all del. Men det är inte så väl sett, so to speak. Det är ju, det blir ju, det finns ju några legendariska interaktioner såklart.
Answer my question! The question, jerk!
Men det finns en jävla massa sporter. Inte vet jag, pingis då. Skidåkning där man inte håller på att snacka med domare, så det är inte så att det inte går, det är bara att vi är vana att man måste få det inom fotbollen. De måste springa fram och säga nej, 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 eller jag rörde honom inte, eller och så vidare. Den tysta fotbollen skulle ju vara någon sorts gentlemannasport, tänker jag, där man går fram till domaren och så säger domaren du får gult kort nu, och så bugar man lite grann. Och så springer man tillbaka till sin utgångsposition. Och så är det med den saken. Det skulle ju inte på det stora hela bli sämre av detta, fotbollen. Vi förlorar ju ganska mycket bara tid och på en massa käbbel som ändå förhoppningsvis går på
jämnt ut.
Ja, en jävla massa käbbel. Det är de här två möjligheterna jag ser. Och här har vi ju också chansen att... annars får ju fotbollen knoppa av sig då. Då får vi få en fotbollssport som är... som en form av tränarschack. Det var ju den som Nagelsmann var inne på, som du beskrev. Vi kan också tänka oss fotbollen där man hör precis allt, den totalt transparenta fotbollen, det vill säga...
Gamerfotbollen.
Ja, lite så. Och då ska du inte bara kunna kanske ratta in domarfrekvensen, utan då kanske du ska kunna lyssna på Nagelsmanns instruktioner till sina spelare och hur de tar upp det också. Fan, en tråkig grej med det här till slut med de här ljuvliga lapparna som kommer ut på...
Ja, just det. Sant.
Ja.
Ja, vi har inte tänkt igenom förslaget helt färdigt än, men vi lyfter frågan, gör vi.
Vi lyfter frågan.
Jag tycker om i alla fall att, för så fungerar det ju i en sån debatt, att det kommer ett drag och ett motdrag.
Mm.
Att man förtydligar, om vi nu ser att det finns en risk för avmystifieringen av vår älskade fotbollssport, så kommer Johanna Frändén dra sin parisiska sabel för ett förgudligande igen. Mystifierande av fotbollen.
Precis.
Jag kommer att tänka på den här intervjun med Lars von Trier när han får frågan om hur hans och Ingmar Bergmans relation såg ut.
Mm.
Von Trier berättade att han hade hört av sig Bergman massor med gånger. Ja, vad hände då? Hur ser er relation ut nu för tiden? Nej, min relation till Bergman är samma som Bergmans relation till Gud. Han svarar inte.
Mm.
Så låt det bli en sån fotbollssport då.
Jag
där domaren
det.
Inte svarar eller frågar. Domaren får vara Gud, domaren får göra mål. Och tränarna får stå hjälplös vid sidan om och gestikulera och skicka lappar.
Där har vi den.
Där har vi den. Fotbollen.
Den tysta, gudomliga fotbollen.
Just det.
Mm. Det betyder inte att det inte får vara liv på läktaren. Men det här kommer också innebära en ny form av disciplinering av fotbollsspelare som jag tror skulle kunna vara ganska välgörande också.
Absolut. Den goda fostran.
Den goda fostran, precis.
Så, om vi har pratat om en fotboll som styrs i realtid, så vill jag prata lite också om fotboll och historia. Jag var nere i samband med Sveriges VM playoff mot Italien, då är det alltså 2017 blir det väl, va?
Mm.
På San Siro där, då var jag på besök på Coverciano uppe i Florens, alltså det italienska förbundets högkvarter och hjärta.
Det är lite sjukt, för det var ju jag som var där, Simon. Jag var ju där och täckte Italien inför den matchen, men okej, förlåt att jag vill inte döda en bra story. Gick vi om varandra?
Jag var ju där långt före dig, det är det som är saken. Där gjorde reportage innan du ens hade landat.
Ja, för TV.
För TV, ja, precis.
Där har vi den. Det har du helt rätt.
Det var så det var.
Mm, förlåt.
Försök inte ens att döda en bra story.
Nej, det var inte, det var inte snyggt.
Sant och sant, det var sannolikt.
Just det.
Jag träffade där Fino Fini, apropå Gusto Malo, Leonbacken. Det är också ett bra namn, hur? Fino Fini.
Malo Gusto.
Malo Gusto. Jävla talangfull back, väl?
Ja, just tror jag. 20 bara, något sånt där.
Ja, precis. Fino Fini däremot var inte 20. Han hade väl nästan fyllt 90, tror jag, när jag var där. Men träffade och tog emot mig och oss. Och han är, eller var, en oerhört stor, jag ska inte säga auktoritet, men en profil i alla fall i den italienska förbundsfotbollen. Han har alltså följt 6 stycken VM som Italiens då doktor. Hoppade av på toppen, kan man säga, 82 efter guldet. Då var han klar och hamnade på Coverciano, där han då bestämde sig för att starta ett museum som då fortfarande finns där. Ett alldeles fantastiskt litet museum, om ni har vägarna förbi, där man kan se liksom, ja, det gamla stora Torinos tröjor, och jag tror att Berzots pipa från VM 82 finns där fortfarande.
Oj.
Och så.
Mm. De har ett litet bibliotek också. Det vet jag inte om det är öppet för allmänheten. Men det är i sanning en njutning att gå in där. Och så har de en liten bibliotekarie som säger: hejsan, vad söker du? Och säger man: ja, Gennaro Gattusos examensarbete på tränarlinjen. Ja, alldeles utmärkt, ska gå och hitta det. Signorina.
Just det. Och inspelningen från domarkonversationen under Juventus match.
Skulle kunna få snacket mellan Daniele Rossi och förbundskapten Ventura sekunderna efter att Sverige har spelat 0-0 på San Siro i november 2017. Nej, det har vi tyvärr inte.
Mm. Kolla, gå till kineserna. Förlåt igen. Mm. Fino Fini dog 92 år gammal i fjol då. Ganska precis ett år sedan när vi spelade in det här. Ingen stor dramatik då, han var 92 som sagt. Men jag kommer ihåg honom, jag kommer ihåg hans museum väldigt mycket. Han har också där Fabio Cannavaro lovade honom att han skulle få hela hans allt han hade på sig under finaldagen 2006. Så det kan man se om man vill se hur världens bästa fotbollsspelare 2006 klädde sig just den dagen.
Vadå, alltså in på underkläderna så att säga?
Nej, det är inte så, så Dolce & Gabbana stenet, utan det var hans fotbollskläder.
Du förstår precis vad jag var ute efter.
Jag var inne efter avmystifieringen igen.
Vad galne Gunnar. Nej, nu har jag lite besviken här. Resåren är helt utslitna. Va?
Just det. Nej, så bra var det inte riktigt. Men det är väldigt, väldigt bra. Ett väldigt fint museum. Och jag tänkte på det för att det är ju ingen ny take, men att det är väldigt viktigt att komma ihåg varför man kommer och varifrån fotbollen kommer och vilka det är som har gått för oss. Parallelltanke, jag funderar på om till exempel Lina Hurtig och hennes lagkompisar i Juventus då, som ju nu leder Serie A delat och som ska spela Champions League och så, om de vet vem Alessandra Witzel är. Och det gör de säkert inte, såklart. Så därför berättar jag det här istället då. Alessandra Witzel kom från Cuneo, någon mil söder om Turin uppe i Piemonte. Spelade tennis på hög nivå, jobbade som journalist och fotograf uppe i Ligurien mestadels, även över Rivieran från Ventimiglia och västerut i mina gamla trakter. Hon hade en examen i klassisk litteratur naturligtvis, och hon älskade fotboll och var milanista. Hon använde då sin fritid, och när hon inte var journalist eller fotograf, till att vara med och bygga upp Cuneo Calcio, damlaget. En liten, liten förening då som gick hela vägen upp till Serie A och som spelade Serie A fram tills dess då att Juventus köpte deras plats 2017 och tog över deras plats i Serie A. Och om jag pratar om Alessandra Witzel imperfekt, så är det för att hon dog då i våras väldigt plötsligt. Fick en blodpropp och gick bort då, mitt i sin aktiva ålder. Och det som har hänt nu då är att i helgen så döpte de om kommunens egen fotbollsarena i Cuneo. Den heter numera Campo Alessandra Witzel. Jag tyckte att det var speciellt för att det är ingenting som händer särskilt ofta i Italien. Det händer jätteofta att de döper arenor efter profiler, men inte att man gör det efter kvinnor.
Visst sa vi någon gång att vi trodde att Veronica Bokete var den enda kvinnan i Europa som hade fått faktiskt sin lilla kommunala stadion uppkallad efter sig. Men nu finns det minst två då, som vi känner till.
Ja, precis. Nilla Fischer har väl också som honom Nillavallen eller vad det är. Men det är ju inte vanligt, och det är framförallt så är det inte vanligt i den fortfarande ganska manligt dikterade världen då i de här. Ja, som i Spanien, som i Italien.
Det är inte vanligt i Sverige heller. Nu ska vi inte slå oss för bröstet.
Nej, det är inte vanligt i Sverige. Nej. Men att du överhuvudtaget döper eller hyllar kvinnor på det sättet.
Alltså man är ju bra på att hylla kvinnan å andra sidan i Italien. Men det är en annan diskussion. Svenska kvinnor till exempel.
Förgudligandet och avmystifierandet och så vidare.
Just, exakt så. Mm.
Ja, jag noterade det i alla fall och jag blev lite glad över det och jag ska inte säga rörd, men lite fick det mig att tänka och känna någonting. Mm. Så därför berättade jag det här och jag tänkte att vi kan väl, innan vi avslutar med lite mer spännande, spänstiga kulturtips eller så, spela en sång för Alessandra Witzel med framför då det som var hennes andra stora passion i livet efter damfotbollen och fotbollen. Renato Zero, den stora italienska sångaren, lite här då för Alessandra Witzel en vecka som denna.
Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura.
Hon syrra med Axel Witzel.
Hon är inte det, men danskbördig tror jag.
Mm-hmm.
Att hon är.
Att hon ja, det kan hon inte hjälpa.
Det kan hon inte hjälpa. Käften, man.
Håll så käft.
Håll så din käft.
Fint. Vi tar oss väl härifrån med ett kulturtips också. Och jag tänkte beordra alla, eller uppmana i alla fall, att gå på bio. För jag vet att den går i Sverige nu. Det är en fransk film som heter Gagarine. Av Fanny Léthard och Jérémy Trouil. Och den här filmen handlar om ett, till hälften kan man säga, verkligt, en verklig händelse. Nämligen det stora miljonprogrammet. Ett av de mest kända, för att inte säga det mest emblematiska i Parisregionen i alla fall. Gagarine, som ja, det byggdes på skarven mellan 50- och 60-talet, tror jag, 60-talet kanske, i kommunen Ivry-sur-Seine, ett stenkast ifrån där jag sitter nu och strax, ja, precis utanför Paris stadsmurar kan man säga. Varför Gagarine då? Jo, för att den här kommunen liksom, de allra flesta som ligger, om man tänker från norr om Paris och så hela det östra varvet runt till söder om där jag sitter, har varit kommunistiskt styrda. Många är det fortfarande. Ivry-sur-Seine är ett sånt ställe där det har varit 90 års kommunistiskt styre eller liknande. Vilket innebär att många, vad ska man säga, sovjetprofiler är högt hållna. Gagarin då, som var en sovjetisk astronaut, kosmonaut säger man ju förstås, var på besök när man invigde själva bygget kan man säga. Och sen gick åren och det som hände, eller det som ofta händer, hände här också, nämligen att man insåg att bo så här storskaligt var kanske inte bra för människan. Det blev mycket sociala problem. Fransmännen, de etniska, flyttade ut. Det blev ett, vad vi skulle kalla invandrargetto kanske. Och för några år sedan så fattades beslutet att Gagarine skulle rivas. Och här kommer vi in i filmen Gagarine, som är en spelfilm då, som handlar om Yuri som är i tonåren och älskar rymden och gör allt för att få bo kvar. Han vill inte att det här stora byggnadskomplexet ska rivas. Och det som för egen del var lite speciellt med just det här är att min före detta svärmor, den enda som jag har haft riktigt nära hjärtat, flyttade till Gagarine för 30-talet år sedan, något sånt där, med sin enda son då, som är min före detta. Och de bodde där tills hon bodde där, ska säga, tills hon blev utkörd i princip. Det behövde rivas och 350 människor skulle omlokaliseras, eller om det var 350 hushåll till och med, i det här stora komplexet. Och när filmen gjordes så gjordes det parallellt och en hel del andra uppsättningar och radioprogram och teateruppsättningar, varav Yvette, som svärmodern hette, var del av, för hon var faktiskt skådespelerska. Och jag fick vara med och titta på många av de här fina kvartersuppsättningarna. De involverade mycket kvinnorna framförallt som hade bott i området och i en sorts medborgarteater. Det har gjorts böcker också såklart över Gagarine och en hel del andra saker, dokumentärer också. Och när spelfilmen då skulle gå upp, eller när man bestämde sig för att göra den, så dyker hon upp lite här och där som, ja, i första hand så kan man väl säga som statist, men man hör hennes röst också på slutet, för då har man bett då många av dem som bodde i huset länge att berätta hur det var. Hur var det att bo där? Vad hände genom åren? Hur var det att tvingas flytta därifrån? Yvette gick bort i förra hösten i covid och hade då spelat in den här filmen, men fick inte vara med på premiären. För den gick upp i Frankrike också för några månader sedan bara. Men utöver det så är det en väldigt, väldigt fin film. Den handlar om förortsliv såklart, den handlar om rymden väldigt mycket, den handlar om kärlek lite grann och den handlar om den här eviga frågan hur man ska slå sig loss från den, det som man skulle kalla kanske det sociala, eller det sociala fängelse faktiskt, som förortslivet i Frankrike för många betyder. Och det är en väldigt poetisk tolkning av vad vägen ut kan vara. Nu vet jag att den går på Folkets Bio i Sverige, så den finns på flera platser och den går att se medans ni lyssnar på detta. Och säkert veckorna som kommer också. Så jag säger bara till alla er som är intresserade att Gagarin och Cannes-festivalens särskilda val, bättre än så kan det inte vara, 2020 blev den utvald där. Och så lämnar vi podden med ett tema från filmen som heter Yatara och låter så här. Och så ses vi och hörs nästa vecka.
Vi hör allt.
Hej då.
Hej då.
عشباك المسا ناديت القمر وعشباك الفجر ودعته بغنية.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.